Björnen står och bankar frenetiskt på dörren. Vi har trotsat vädergudarna och krupit upp i de mörkaste studion för att leverera ett nytt rykande avsnitt av er favoritpodd. Det är söndagen den 6 maj och nu är det dags för Linuxpodden. Nu kör vi! Idag består den tappra skaran av Daniel och Daniel. Så att hur vi än vänder och vrider på det så kan vi aldrig säga fel namn. Så att jag börjar med att fråga, hej Daniel, hur har du haft det sen sist Daniel?
Jo, hej Daniel, det har varit bra. Det har ju varit kalasväder.
Det har det.
Tyvärr kan man ju säga nu när man sitter och spelar in och det börjar bli alldeles för varmt redan nu. Så att jag vet ju hur sommaren kommer bli.
Ja, tyvärr. Ja. Det är inte min favorittid, tänkte jag säga, men det är på grund av min hy. Jag har två lägen, knallröd eller inte röd. Det är bara det jag har att välja på. Och resten av året så är jag inte röd, men under sommaren så är jag knallröd. Ja,
det är skönt, du har verkligen gått in för att vara digital.
Yes, eller ja, det var väl, vad heter det? Naturens lott som gav mig den här trevliga förmågan, om man ska kalla det så.
Jo, jag vet hur det är att bli röd. Det vet jag en till som brukar bli.
Mm. Alltså, du tillhör den lyckliga skaran du med.
Ja, jag gör ju det. Det är ju så när man är blond eller ja, numera vithårig, men ja.
Ja, jag har ju det rödhåriga pigmentet, så att det är ju likadant där.
Japp.
Yes, nej men det verkar inte som det hänt så mycket då sen sist, så att, eller?
Nej, inte för mig i alla fall.
Nej, inte vad jag har gjort, jag har jobbat och stått i och nej. Kan inte påstå, jag har lekt med min Dell har jag gjort i och för sig, men det ska vi prata lite om sen istället. Så att vi gör ju som vanligt en liten cliffhanger där. Vi raskar väl vidare till nyhetssvepet då.
Ja, och ja, och det är ju du som har varit riktigt duktig idag att fixa nyheter faktiskt.
Ja, faktiskt. Så att jag tänkte jag drar igenom dem så får du kommentera det som behövs eller inte. Så kör vi på det helt enkelt.
Ja, får vi se om jag är bitter eller om jag är tyst.
Ja, vi får väl se. Vi börjar prata lite om Ubuntu. Förutom då att de har släppt nya distributioner så har de även står det nu klart vilken data Ubuntu samlar in vid installationen av nya Ubuntu-utgåvor. Och det här gäller ju från med utgåva 18.04 Bionic Beaver. Jag älskar att säga det namnet. Det är alltså att de kommer att byta det ändå. Det är Bionic Beaver. Det är för bra för att byta. Men det var inte det handlar om. För det första så får man ju välja då om man vill skicka någon data överhuvudtaget. Väljer man att skicka data så är det Ubuntu-version som skickas, OEM eller tillverkare, enhetens modell, BIOS-information, CPU-information, GPU-information, installerad RAM, partitionsinfo, skärmar om det finns fler än en, om det är autologin eller ej, om du har live patching statusen installerad, vilken skrivbordsmiljö du valde och vilken typ av display server eller skärmserver som du väljer, och då vilken tidszon du befinner dig. Och det är som sagt var allt. Inga användarnamn, ingen IP-adress, ingen plats, ingen lista med program eller drivrutiner som har aktiverats. Utan det är bara detta. Vad tycker du Daniel om det här? Att det liksom inte är någon, det är bara ganska generiskt?
Ja, visst är det det. Och det tycker jag väl man kan skicka. Då ser de ju lite vilka enheter man använder Ubuntu på.
Mm.
Och jag menar, ja, det är säkert där också. Märker man inte, som det var förut, att nu har de ju lagt ner nästan alla 32-bitars distar, men jag menar, märker de att man inte använder vissa saker, så varför ska man hålla på att utveckla till någonting som inte används? Då kan man ju liksom ägna den tiden till några viktigare saker.
Ja, precis. Det har du rätt i. Mm. Ja, men jag tycker det är liksom, den här datan är ju helt okej och det kan ju som sagt vara bra att veta. Tänk om 90% av alla Här skickar de en bunte med Gnome och så installerar 90% alla KDE, så att det hade ju varit ganska bra. Då hade de kunnat skicka det från början istället, om man säger så, va? Då vet de det och då kanske de ändrar sådana saker.
Ja. Då får väl jag börja använda Ubuntu med XFCE då. Det blir någon ordning på det här.
Du får väl göra det. Du får göra massa installationer i alla fall och skicka datan så att man tror att det bara är XFCE för hela slanten.
Ja, eller så kanske man kan skripta upp det så man skickar lite data nu som. Lite då och då.
Ja, det kan man göra.
Nej, man ska inte börja förfalska data. Herregud, vad sitter jag och säger?
Nej, usch. Fy. Haja dig. Då släpper vi det och går vidare helt enkelt istället. Nu vill nämligen riksdagen se över privatkopieringsavgiften. Woho. Den omdiskuterade privatkopieringsavgiften kan komma att försvinna. Eller i alla fall att ändra form. Näringsutskottet har konstaterat att det nuvarande ersättningssystemet är förlegat och behöver ersättas. Man har därför lyft frågan och vill nu att regeringen ska tillsätta en utredning. Näringsutskottet skriver i ett pressmeddelande: dagens regler innebär att tillverkare eller importörer av utrustning som det går att lagra ljud eller rörlig bild på ska betala en ersättning till upphovsrättshavarna. Organisationen CopySwed kräver in och fördelar ersättningen som baseras på hur stor lagringsutrymme utrustningen har. Att reglerna är förlegade råder det inga tvivel om. Majoriteten idag använder sig av streamingtjänster för både film, musik och lagrar sällan material lokalt på sina enheter. Näringsutskottet anser vidare att det nuvarande systemet innebär stor osäkerhet om vilka produkter som ska omfattas, vilken ersättningsnivå som ska gälla och att det inte finns någon tydlig koppling till den privatkopiering som faktiskt görs. Ett enigt utskott anser därför att det nuvarande ersättningssystemet för privatkopiering behöver ersättas och att regeringen bör tillsätta en utredning där möjligheten att införa ett system där staten och ansvaret ska övervägas. Riksdagen bör rikta en uppmaning till ett tillkännagivande om detta till regeringen. Vad säger vi?
Ja, jag vet inte, den där avgiften, det känns ju som att få in lite extra skatt nästan.
Mm. Men om de säger att det där går ju inte, det där funkar ju inte, det där är ju inget bra, vi skiter i det hela. Inte för att de tror att de kommer göra det, men det finns ju i alla fall en möjlig inte risk utan det finns ju en möjlighet till att de skulle kunna göra det.
Ja, det är sant. Ja. Ja. Mm.
Ja, den som lever får se, eller vad är det man säger?
Jo, det är något sånt man brukar säga.
Ja, precis. Vi får helt enkelt återkomma till den när det väl beger sig. Ja, helt
vi
enkelt.
Får väl skapa en egen utredning, för det här med utredningar, det är ett populärt
ord. Ja, men jag är klar med min. Skippa skiten, så.
Det är bra.
Ja, jag behövde inte så mycket utredning. Nej. På det. Vidare då, vi går tillbaka till Ubuntu faktiskt, och då är det Ubuntu Mate och Ubuntu Budgie det handlar om. De kommer nämligen att sluta att stödja 32-bitar för nya installationer från och med version 18.10 ska det vara. Ubuntu Mate och Ubuntu Budgie följer i storebrors fotsteg. Ubuntu Mate och Ubuntu Budgie släpper möjligheten med 32-bitars installation med släpp av 18.10-utgåvan av distributionerna. Det är tänkt att distributionen ska komma till hösten, närmare bestämt i oktober. Endast 64-bitars ISO-filer kommer att släppas av distributionen. Na, det då?
Det är väl smidigt.
Ja, det är ju jättebra. Alltså, det är ju egentligen bara Windows som har 32-bitars stöd idag, tänkte jag säga. Men som, ja, det har de. De har ju, alltså Office-paketet är ju inte ens 64-bitar ännu.
Nej, de ligger före fast de ligger efter.
Ja, precis. Så att det är dags för dem att komma ikapp också. Men alltså, säljs det? Och jag vet ju att det finns en del servrar och gamla trotjänare som står där och tuggar som har 32-bitar, men det säljs ju ingenting nytt.
Nej, och jag ärligt talat, de som kör 32-bitars idag, jag tror de klarar sig utan uppdateringar, för det är nog inga sådana servrar som kör något Bleeding Edge-mjukvara precis.
Det kan man väl inte påstå, nej. Nej, de kör väl någon gammal, vad det nu kan vara, för att köra någon applikation som aldrig uppdaterats och som är kritisk för hela verksamheten, och så har de låst in sig på det sättet, så att ofta så brukar det ju. Ja. Mm. Ja, nej, men vi går vidare.
Det tycker jag.
Och då går vi över till Fedora och talar om att Fedora 28 med GNOME 3.28 har släppts. Fedora 28 har många nya funktioner. En speciell kommer att glädja många användare av skrivbordsmiljön GNOME 3.28. De introducerar nämligen Thunderbolt 3-support och förbättrar batteritid för laptops. Fedora har länge då använt GNOME som sin primära skrivbordsmiljö, och det bästa av allt då, det är att den är för det mesta helt orörd. Inga dumma tillägg, inga tweaks är aktiverade vid start. Med andra ord, en ren GNOME-upplevelse. Det gör att många GNOME-fans föredrar Fedora Workstation som sin distro. Och jag har ju aldrig tänkt på det, men jag har alltid, alltså, när jag har testat Fedora så har jag alltid gillat GNOME när det installeras där. Så frågan är,
Kanske blir nytt för dig här då.
Ja, med tanke på vad vi ska prata om lite senare så kan det ju bli det. Eller lite senare, det är ganska nu vi ska göra. Vi kan ju faktiskt gå in på det en gång.
Ja, det tycker jag.
Ja, eftersom att vi inte har någon lyssnarrespons idag så hoppar vi den biten då. Och idag tänkte vi prata om ljud och Linux. För att både du och jag har ju haft lite problem när det gäller ljudet. Och då pratar vi inte om de där problemen som jag har haft tidigare med att det dör och så vidare. För det har ju varit andra grejer. Men som jag sitter idag, vi kan ju börja med dig som att du som tog upp det här. Så att du kan ju få börja berätta lite.
Ja, det var jag som gjorde att vi började spela in lite för sent. Det var ju så här att när jag körde Manjaro så funkar allting problemfritt. Och sen när jag bytte till Antergos, då fick jag det här problemet att min USB-mic kunde inte spela in samtidigt till Teamspeak, där vi sitter och kommunicerar, och samtidigt till Audacity. Så den klarar inte av att skicka två strömmar tydligen eller någonting, jag vet inte. Det är nog hårdvarumässigt sätt eller mjukvarumässigt sätt, för det funkar ju på Manjaro men inte på Antergos. Och så tänkte jag att det ska jag nog kolla lite närmare på och pilla på. Och det skulle jag ju inte ha gjort, för att jag har ju fått pilla ihjäl mig. Men nu lyckades jag få tillbaka det så att du hör mig genom mitt headset och lyssnarna hör mig genom USB-micken.
Ja, precis. Och jag har ju ett liknande problem har jag. Det är ju så att den datorn jag sitter vid nu, den har jag ju som exklusiv som en inspelningsdator. Det finns, jag gör liksom ingenting annat på den förutom spelar in, har webbläsaren uppe, för där har vi varit manus och grejer, och det är stort sett det jag gör. Ingenting annat. Jag har Nextcloud kopplat till den så jag kan få över våra filer till en annan dator så jag kan redigera dem där. Så att that's it, om man säger så. Men som sagt, när jag installerade den här så tänkte jag ju då att eftersom att jag hade problem då med GNOME och den här minnesbuggen som var i 3.28 som vi fixade nu, så körde jag in det med KDE. Och det funkar ju bra, men jag och KDE funkar ju tydligen inte ihop, så att det blev ju att jag utan jag installerade GNOME och plockade bort KDE. Och sen dess så har jag ju fått problem med ljudet också. Jag kan, alltså om man tittar på min dator just nu så är ljudet avstängt enligt den här knappen som lyser. Jag har inget ljud på. Och startar jag upp datorn och drar igång exempelvis Audacity eller Teamspeak, då har jag ljud. Men jag kan inte prata med mikrofon, för mikrofonljudet kommer inte ut. Då får jag starta om datorn med mikrofonen i. Jag kan inte starta datorn utan mikro... Alltså, det är massa sådana här konstiga grejer. drar jag, ibland så händer det att jag är tvungen att dra ut mikrofonen för att Audacity överhuvudtaget ska starta. Det har hänt 2 gånger nu.
Ja.
Ja, så att ja. Då, så fort jag drar ut mikrofonen så startar programmet. Och jag, då har jag tryckt på det 3-4 gånger för varför startar inte? Jag har varit inne i terminalen för att liksom se om jag får ett felmeddelande där och skriver liksom Audacity och det är liksom, ja, ska starta. Händer ingenting, drar ut mikrofonen så får jag upp alla de här instanserna som jag redan har dratt igång. Så att då är det liksom som en cirkus på hela skärmen brrrt med Audacity-fönster.
Ja, att, ja, vi har problem du och jag.
Ja, och det här vet jag ju inte alls hur jag ska kunna lösa. Som jag har ingen aning om vad det är som orsakar själva problemet, om man säger så.
Nej, men både du och jag har ju egentligen en liknande lösning. För att när vi satt och pratade innan så sa jag det att ja, jag ska fixa en speciell dator som bara ska spela in ljud. Och den sa jag ju även att den ska jag ha i en liten skrubb. Så pass liten så att jag får plats med ett litet skrivbord och en stol. Och that's it. Och massor av skumgummi och äggkartonger och ja, gud vet allt. Och det var väl något liknande du också tänkte göra?
Ja, jag har ju redan en speciell dator. Men som sagt var, så funkar ju inte. Så jag ska göra en ominstallation på den här. Men jag ska även också snart göra min egen lilla skrubb som är, precis som du sa då, en inspelningsstudio. Mm. Så att det kommer det också.
Och vi kom ju på rätt snabbt när vi hade diskuterat skrubbar och isolering och sånt att skrubbar har ju inte så bra, ja, den leder ju inte värme så bra, så att vi kommer ju sitta i stort sett bara underkläder och spela in, känns det som.
Ja, jo, det tror jag. Det, ja, ska det bli en bra sommar? Har vi otur så blir det en dålig sommar. Och har vi en dålig sommar så kan vi ju sitta fullt påklädda i vinterkläder antagligen.
Jag funderar på om jag ska, vad heter det, frysa in massa såna här PET-flaskor med vatten som jag kan ställa upp runt mig, runt omkring i hela rummet som kyler allting.
Ja, men de kommer ju liksom att smälta på 2 röda.
Får vi skynda oss att spela in då?
Ja, jo. Får köra korta avsnitt hela efter.
Nej, för att när jag ska hålla på, jag ska ju fixa en helt passiv dator. Jag sa ju till dig att jag hade någon gammal atomprocessor, eller du vet så här mini ITX-kort med allting inbyggt på, som jag tänkte bygga en ljudinspelningsdator av, och en hårddisk, en SSD-hårddisk då, så att vi får väl se hur det går.
Ja. Det får vi verkligen göra. Mm.
Men du ska köra Fedora på den alltså.
Jag funderar ju på det eftersom att jag läste nu om Fedora och det här gnomupplevelsen, så jag känner det blir nog Fedora på den faktiskt. Men jag är alltså, det är inte hugget i sten. Men jag känner att en dist som inte är rolling release och bleeding edge är vad som kommer att hamna på den här datorn nu. Där det liksom är lite mer testat. Och jag känner att Ubuntu, Debian, been there, done that, om man säger så. Det är jättebra distributioner för just sådana här grejer där du behöver säkerhetsställa, vad heter det, en driftmiljö. Men det är dags att gå vidare, tror jag. Ja. Så att Fedora ligger bra till.
Ja, vi får se vad som händer.
Mm. Jag har ju testat SUS en gång i tiden, men det är ju som SUS, jag och KDE, vi kommer inte överens. Jag har aldrig lyckats att få en riktig SUS-installation att funka.
Nej, jag tycker inte heller de här så här, alltså nu har jag bara testat och installerat, det är ju säkert bra grejer, men det är ju det där man inte kan sätta fingret på.
Ja, ja, jag vet att det är Just och jag är inte kompisar.
Okej. Okay.
Så att det är någonting där som inte riktigt går ihop, så att säga.
Ja, du verkar vara ovän med många mjukvaror.
Nej, bara KDE och en hel distro, det är väl inte så mycket.
Och de du gillar får minnesproblem.
Nej, men de har inga problem. Det är bara jag som är fel. Nej. Det har aldrig varit några problem där inte. Har jag sagt det? Nej, det tror jag inte.
Jo, det är mycket händer. Nej, vi får se. Vi får ju testa oss fram helt enkelt. Men tanken är ju att det ska ju bli en bättre upplevelse för lyssnarna.
Ja, det är ju tanken. Att, och framförallt så ska det bli... Alltså jag satte mig nu... Nu är klockan 20.03 på söndag kväll. Jag satte mig här och väntade på dig klockan 6. Klockan 18.00 för att vi skulle spela in. Och du hade dina ljudproblem. Och vi började spela in för som, ja, för 20 minuter sedan. Så att det är ju inte bara för lyssnarna det kommer att bli bra. Utan även för oss också förhoppningsvis då. Att vi slipper att sitta och vänta på varandra på... I tid och otid.
Sen var det ju faktiskt så här att man kan inte skicka ett meddelande och säga nu börjar vi spela in när det har gått 2 minuter av tredje period i hockeyn.
Nej, men det gjorde inte jag, för vi kom överens redan i förrgår att vi ska spela in idag klockan 6.
Ja, vilket misstag.
Så att då talar jag om att nu är jag här, nu sitter jag och väntar.
Ja.
Så att kom inte och säg någonting om någon hockey som vi inte har pratat om.
Jag missar ju faktiskt den tredje perioden.
Du gör det va? Vilka var det som spelade idag?
Det var Sverige som spelade. Och de vann. Och sen spelade Tyskland mot Norge och åkte på pisk. Det är egentligen det som tynger mig mest.
Att Norge vann eller att Tyskland
åkte på pisk? Ja. Jäkla norrmän. Längre än så ska de ju inte komma.
Tycker du inte? Jo.
Nej.
En final mellan Sverige och Norge.
Ja, för sig. Det skulle vara bra, för då skulle vi tvåla till dem en gång för alla. Kan de ju hålla sig till sina skidor och knäckebröd.
Ja, jo. Men det finns ju en favorit. Det finns ju faktiskt en favorit i final med Sverige. Det gör det ju.
Ja, det gör det ju alltid.
Ja.
Och vi spelar emot Tjeckien och vi spöar dem med 3-2.
Ja.
Fast det är ju gamla nyheter när det här släpps.
Ja, och det här är ju inte en nyhet om sport, så att vi kanske ska återgå till det vi ska prata om.
Ja, just det.
Ja. Judy Linus. Ja. Men har vi något mer på det här nu då, eller?
Ja.
Eller blev det inte bättre?
Nej, kanske. Alltså, vad ska du... Du ska inreda skrubben med massa ljuddämpande material också då, eller?
Ja, i bästa fall så kommer ju min skrubb vara en garderob där redan hänger massa kläder i, så att de får väl agera ljudisolering, tror jag.
Ja, du tänker så, ja. Mm. Nej, faktum är att den skrubben jag tar hand om, den har heltäckningsmatta, så här antistat i tjossan. Jag såg ju till det, för jag hade ju mina servrar och mina datorer där inne förut, men det var ju ohållbart för att svetten rann och man satt helt naken nästan, och ja, hårdvara gick sönder för att det var så varmt, så att jag fick ju flytta ut därifrån. Men den skrubben ska jag faktiskt trycka in med massa ljudisolerande material.
Okej. Okay. Jag har ju faktiskt ett alternativ till som förhoppningsvis kommer bli ett bättre alternativ. Och då kommer jag ha ett helt rum här hemma. Men det återstår, det får vi se till hösten. Min dotter som tar studenten nu, hon planerar ju åka till USA som au pair.
Ohoja.
Hon ska vara borta. Ja, så att hon ska ju vara borta ett år. Och helt plötsligt blev det drömledigt.
Ja. Och vet du vad det bästa med att ha en dotter i USA? Jag hade ju en syster i USA som var au pair. Det är ju jättebra när man sitter på eBay. Då kan de skicka allting till din dotter i det här fallet. Och sen kan ju du åka och hälsa på och plocka hem allting.
Ja, jo. Det är ju tanken att vi ska åka och hälsa på. Nej, det är
du,
det ju.
Du får ge mig adressen sen så.
Ja, jo, men ja, jag lovar. När det är klart så ska vi byta adresser och kontokort och allt vad det heter.
Ja, jag sa ju inte att du skulle betala för mina saker, men det är helt okej. Okay. Känner du för det så?
Nej, men någonting ska jag ju ha för besväret, tänkte jag. Så att det löser vi, det är inga problem. Där har vi ju lite utrymme, och då får jag väl kanske fundera på om jag bara ska ta en liten hörna och köpa sådana här skärmar, isolerande, ja, du vet vad jag menar, som de har på kontor och grejer.
Ja, just det. Ja.
Som man kan ställa upp bakom.
Man kan faktiskt bygga sådana själva rätt lätt.
Ja, men jag är lat.
Ja, okej då.
Och bekväm. Ja. Och kostar de inte för mycket så... blir jag ännu latare och ännu bekvämare.
Ja, du, jag har ju själv berättat om de där ljudisolatorerna jag sökte efter förut, och de var ju svindyra.
Ja, precis.
Men de var jäkligt snygga. Ja.
Det är ju inte så noga, men när det gäller en sån här sak då de inte ska synas så att säga utåt sett, utan det är ju bara för ljudets skull.
Sen faktiskt, om man pratar ljud, så ska jag faktiskt använda, jag tänkte använda inga hörlurar, utan jag tänkte använda typ något headset till telefon och bara ha i ett öra. För jag tycker som så här, jag har ju HyperX headset och det är ju liksom, det är grymt ljud i dem, och framförallt så spelar jag ju CS, då funkar de ju jättebra. Men när jag sitter och pratar så här, så blir det lite som, man känner sig som en egen liten bubbla. De täpper till så mycket så man hör liksom inte det här dynamiska i det man pratar. Så det hade jag tänkt att släppa, så man liksom, ja.
Ja, jag har ju ett par Samson heter de, mina lurar. Det är ju, Samson är ju en tillverkare av just ljudtillbehör, och de här lurarna jag har, det är ju ett par rena lurar som är till för just såna här situationer så att säga, där du sitter och, alltså det är ju mer eller mindre pratlurar än någonting annat. Samtidigt då som jag har ljudet av mig själv när jag pratar i micken, så har jag även utomstående ljud, så att de är inte helt tättslutna. Så att det finns ju lurar om man vill ha det som så att man slipper det här helt tättslutna.
Ja. Ja, sen behöver man ju bara ha på sig hörluren på sniskan också egentligen, men.
Ja, precis. Men jag kan verkligen rekommendera de här lurarna, för att de är bra, eller de är faktiskt verkligen bra, och det är ett bra pris på dem om man det är ju samma sak jag hade ju innan vi köpte de här röda mikrofonerna vi sitter vid nu, så hade jag ju en Samsung mic.
Ja.
Också. Så att ja, det kan jag ju rekommendera.
Men sen om man kollar på det här med ljudsidan också när det gäller Linux, så innan jag skaffade mitt HyperX headset och den här micken, så satt jag mycket och kollade på vad kollar jag på? Jag vet inte vad de heter. Massa USB-ljudkort och hörlurar och allting. Och inget av det funkar liksom plug and play med Linux. Det bara ville inte. Det var alltid något strul eller någonting. Eller dålig ljudkvalitet, eller för högt ljud, eller för lågt ljud. Men de här röda mickarna och de här HyperX-lurarna, det liksom, ja, det funkar skitbra. Det har aldrig varit något problem.
Ja, det är bara att koppla in och så är det att köra. Jag har aldrig haft problem. Det är ju samma sak med Samsung-micken som jag har. Samsons heter de, ska vara riktigt del, tror jag. Jag tror det. Samson heter de. Jag var tvungen att ta med luren och kolla vad det stod.
Jag tänkte säga, nu börjar han hosta, tänkte jag.
Ja, nej, Samson. De är också bara plug and play. Det är ju bara att stoppa i och så funkar det. Så att där är jag tror till och med att det står på deras hemsida, om jag minns fel, om jag minns rätt, det var ju så länge sedan nu, att den är kompatibel med Linux faktiskt. Ja. Det var ju anledningen till att jag köpte den från första början.
Ja, precis. Och det känns som att det kommer mer och mer tillbehör som jag bara funkar på Linux.
Ja, speciellt nu när kanske då Google kommer och börjar stödja Linux-appar, så kommer det komma ännu mer.
Ja, precis. Och när vi ändå håller på att glida ifrån ämnet lite, så kan vi ju kolla på tangentbord. För nu ska vi se, jag höll på att kolla lite på, självklart på CSGO då. Och sen gled jag in på någonting som heter Wooting. Och det är alltså analoga tangentbord. Det vill säga att ju hårdare du trycker, desto fortare springer du eller något sånt där. Och
ja, nu kommer in på
men då kan du göra som så också, att trycker du tangenten i botten så blir det en stor bokstav, och trycker du bara ner lite grann så har du en liten bokstav.
Coolt.
Ja, och de finns faktiskt att köpa i svenska butiker. Nu är det ju som så att de ska funka rätt bra med CS också. Jag var lite sugen på att testa. Men nu ska vi ta det här till Linux. Och när jag gick och kollade, för att det är ju jämt massa inställningar. Man ser ju fullt som så här att du vet, det är ju ljus man kan styra och sånt. Men faktum är att det här, de hade drivrutiner till Linux.
Okej.
Det var riktigt intressant.
Vi måste kontakta dem och testa då, tycker jag.
Ja, det tycker jag.
Ja. Det, alltså, om det, det måste vi göra.
Nej, för många gånger så får man ju liksom inte alla de här special, jag som spelar mycket, du vet, det är ju tangentbord, det är massa möjliga färger och man ska kunna göra inställningar på musen och allting. Ofta så, så skiter det sig för mig för att man måste ha några drivrutiner eller något program. Och det är ju för, kommer ju förpackat i en exe-fil som man ska dubbelklicka och leka med, och det är ju inte alls roligt.
Nej, nej, det håller vi med om. Det har du alldeles rätt. Men det här måste vi gå vidare med. Vi får testa sådana helt. Vi får kolla om vi kan få låna ett tangentbord och få testa ut av dem. Så att vi får kontakta dem helt enkelt.
Ja, det kan vi göra. Det måste vi nästan göra när de kommer med Voting 2. För då har du den här numeriska tangentbordet på sidan om.
Okej, okay, ja. Det här tar du hand om på idag.
Ja, du vet, jag är så här gammalmoder, vet, när jag säger att jag spelar med piltangenterna. Så brukar ju folk bara, va? Man spelar ju med VSAD. Och jag hävdar ju helt bestämt att det står ju inte VSAD på våra trottoarer heller. Därför kan man lugnt spela med knapparna.
Ja, okej.
Okay. Men, vi får väl se.
Ja, men då tänkte jag, om vi får testa det får ju du göra det eftersom att du spelar också, tänkte jag.
Ja, det måste jag göra.
Jag tänkte att vi skulle gå vidare lite. Jag tänkte att jag skulle hålla låda själv en stund.
Ja, men absolut.
Det är ju nämligen så, om ni inte vet det, så har jag ju fått låna en dator. Jag har ju fått låna en Dell XPS 13 utav Dell då, helt enkelt. Som jag har nu haft, vad blir det, en och en halv vecka. Och med det här lånet så har det ju blivit ett dubbeltest, kan man väl säga. Jag har ju testat själva datorn, hårdvaran och så vidare, hur den funkar och hur den uppförs och så vidare. Men som jag nämnde i förra avsnittet så kan jag ju inte installera Linux på den. På grund av att jag hittar inte hårddisken, och det kan ju ha då att göra med att hårddisken är då kopplad till PCI Express-porten istället för en annan port. Och det kanske inte då stöds. Jag har testat med Ubuntu och jag har testat med Antergos, och Ubuntu är sämre på att hitta saker och funka än vad Antergos. Jag får inte ens igång musen i Ubuntu, så att det är lite svårt att fortsätta där när man kör en live-CD. Jag fick igång Giphard i alla fall på live-CD:n i Ubuntu, men ingen disk. Så att nu har jag testat två olika distributioner, och den som funkar bäst är faktiskt Antergos än så länge, men fortfarande ingen disk. Så då tog jag på mig att prova den här med Windows helt enkelt. Så att förutom när jag sitter nu här och spelar in, så kör jag alltså huvudsakligen Windows och har gjort det i en och en halv vecka. Om vi ska börja med datorn i sig. Själva datorn, den är fruktansvärt trevlig dator att använda. Den enda nackdelen jag har, det är tangentbordet. Och det kan bero på att det är ett amerikanskt tangentbord på den. Och ibland när man sitter och skriver så liksom slinter det i huvudet när man ska slå på Å, Ä, Ö, och så ser man inte att det är Å, Ä, Ö, och då trycker man fel. Det kan vara jag som ställer till det för mig själv. Men alltså själva vad heter det? Keymappningen. Vad heter det på svenska? Alltså skriver jag ju på svenska. Jag skriver Å, Ä, Ö med tangenterna som sitter där som de ska sitta. Så att den är ju mappad som ett svenskt tangentbord. Det är ju vissa små tangenter som inte är riktigt små tangenter. De är lika stora allihop, tänkte jag säga. Men det finns ju vissa tangenter som har flyttat på sig och så vidare. Men i det stora hela så är det ju på svenska jag skriver när jag skriver. Med svenska bokstäver. Så att den är ju mappad som ett svenskt tangentbord. Heter det så?
Ja, det tycker jag det. Alla vet vad det handlar om i alla fall, tror jag.
Ja precis. Vi låtsas det. Så att just den biten kan vara att jag, liksom, som jag sa då, ställer till det lite för mig själv med att jag råkar titta och så ska trycka och så blir det fel för att det inte stämmer över öga. Och tittar jag inte på tangentbordet så muskelminnet sitter ju där, men tittar man då så, ja, då kan det slå fel. En annan nackdel med själva tangentbordet, det är enterknappen. Jag tycker den är alldeles för liten. den är, ska vi se, shift-knappen på en, ett tangentbord brukar vara lite längre än de andra. Enter-knappen på den här är hälften av shift-tangenten. Förstår du vad jag menar då? Så den är lite längre än alla tangenterna, fast kortare än shift-tangenten.
Ja, ja, precis. För att jag vill ju ha en enter-knapp som ser ut som en enter-knapp som är mer hög än vad den är.
Precis, och det är ju precis så som jag sitter här. Det här är det. Den är som en, nästan som en uppvänt, förtjockt L är ju enter-knappen på den här datorn jag sitter vid nu.
Ja.
Det är liksom svårt att inte träffa knappen när man slänger fingrarna på det hållet. Du med?
Ja, då, ja då. Jag sitter och kollar på, ja, på en bild på ett tangentbord och jag tycker de har löst allting lite lustigt, men ja.
Ja, så att där har du, den är lite, alltså det händer, man sitter och trycker och så visar det att det kommer upp massa typ kommatecken hela tiden. Ja, då sitter man och trycker på helt fel ställe helt enkelt. Så att den tycker jag att där har de gjort en miss med själva tangentbordet. Själva nedslagen i tangentbordet, nedslags är väldigt trevliga. Det är ett väldigt det är inte, alltså det är djupt nedslag men ändå inte. Ja, om man ska jämföra någonting som jag har hört och läst så är det ju Apples nya tangentbord Butterfly eller vad de nu heter. De ska tydligen vara väldigt, alltså tangentnedslagen där är så korta så att man mer eller mindre får runt i fingrarna när man skriver. Det får man inte på Dells tangentbord. Det är alldeles lagom långt tangentslag helt enkelt. Så att där är det väldigt bra. Belysningen i tangentbordet är också väldigt trevlig. Det tänds och slocknar lite. Alltså det slocknar efter en stund. Skriver du så är du tänt hela tiden. Du kan ju stänga av och sätta på det också om du vill ha det helt avstängt. Men som jag har det då så är det ju automatiskt. Så att låter jag tangentbordet vara en liten stund så slocknar ju tangentbordet själv. Tills jag trycker på en tangent någonstans. Men det är väl ändå om tangent. Skärmen som jag har är på, ska jag se om 19, vad har jag för upplösning? 19 2000 någonting. Det är en ultra HD. Nu ska jag låta det. Jag har inte spexen i huvudet just nu så jag återkommer till det. Men det är en den är high def skärm i alla fall.
Och ja, är det inte en QHD?
QHD kan det vara, ja just
men,
det
har du men rätt. Kör inte du en upplösning på 3200 gånger 1800?
Jag för mig det var på någonting på 1980 någonstans stod det nog.
För 1920-1080, det är ju full HD bara.
Jag kan ha varit när jag var inne och Linux och pillade. Det kan, ja, då låter vi det vara osagt i vilken upplösning jag kör just nu i alla fall. Det får jag återkomma. Jag har inte datorn här så jag kan inte titta just nu. Så att, jag återkommer nästa gång med vad jag har. Jag ska nämligen skriva ett inlägg till Vardagsteknik om den här. Jag håller på med det så att all sån information kommer att hittas på vardagsteknik.nu. Så har vi sagt det istället. Så att de felen eller de grejer jag inte tar upp just nu, de kommer i inlägget på Vardagsteknik. Mm.
Härligt.
Ja. I vilket fall som helst, det är en fröjd för ögat att sitta och kika på den här skärmen. Den är ljusstark och den är klar och den är krispig. Jag har suttit med den i solljus, jag har suttit med den i direkt solljus och jag ser klart och tydligt vad som finns på skärmen. Sitter jag i ett mörkt rum så är jag faktiskt tvungen att sänka ljusstyrkan nästan ner till noll för att jag inte ska svida i ögonen av ljuset. Så att, och text och bilder och färgåtergivning är helt optimal. Det jag vill testa och inte har hunnit göra än för jag har inte haft någon att testa med ännu, det är hur kameran fungerar i till exempel ett videosamtal. För om man inte vet det så har ju Dell XPS 13 inte en särskilt stor ram runt sin skärm. Dell XPS 13 har ju en 13,8 tums skärm som är mindre än normalt på grund av att ramen runt om är så motorn. Det här har ju inneburit att man har inte kunnat sätta någon kamera högst upp på ramen, utan den sitter i nederkant. Tidigare exemplar av den här XPS 13-modellen hade kameran i nere, vad tror du var nere i vänstra hörnet. Nu har de flyttat kameran till mitten av skärmen, vilket gör att enligt Dell så ska du inte få direkt upp i näsan bilder riktigt som du fick i då de tidigare modellerna. Men som sagt, jag har kikat lite i kameraappen och så vidare, och nej, jag ser inte mig själv upp i näsan på det sättet som det har påståtts med de andra. Så att, men jag tänkte jag skulle hitta någon som vill videochatta med mig eller någonting, bara för att få testa det här så att vi får en objektiv syn på det hela någon gång här inom kort. Skärm, tangentbord, vikt kan vi gå. Vikten på, alltså håller du den i handen så tror du inte att du håller någonting i handen, för den är fruktansvärt lätt och trevlig att hålla. Jag har inte exakt vikt i huvudet, men jag tror den ligger på strax över kilot. Så att den är inte, och själva formen, formatet på hela datorn, ja, den är, ja du, alltså du får nog ner den i vilken väska som helst egentligen. Om den inte är en magväska eller en plånbok. Men den är fruktansvärt kompakt för att vara så mycket i den och om den. Om vi återgår till tangentbordet igen förresten, kommer jag på. Det finns ju en yta vid tangentbordet, handledsstödet, som är av. Vilket material nu? Ska vi se här. Det är inte metall, utan det är inte titan. Nej, nu. Ja, i vilket fall, det kommer också i inlägget. Det här materialet gör ju så att det inte blir särskilt svettigt eller varmt att ha händerna liggande på när man sitter och skriver. Vilket är väldigt trevligt. Du får alltså, som i metall kan ju vara både väldigt kallt och väldigt varmt, beroende på vad datorn jobbar med när man sitter och skriver. Plast kan vara lite sådär små obehagligt. Här får du en hård men mjuk känsla. Lite svårt att beskriva och förklara, men det är väldigt, väldigt behagligt. Det här är väl en av sakerna som även gör att det blir en väldigt behaglig skrivkänsla på själva tangentbordet när man sitter och skriver. Ja, ska vi kunna säga mer batteritid? Jag har inte direkt utvärderat batteriet. Jag håller ju på, jag laddar den ibland, jag använder den mycket och sådär. Men jag har inte tagit tid ännu, jag håller på och jobbar på det. Jag ska ta en tid här nu då jag ska se hur lång tid jag verkligen kan använda datorn innan batteriet tar slut. Men på det stora hela så skulle jag väl kunna säga att 2-3 fulla arbetsdagar med batteri med Windows till på köpet då, det är nog inte helt omöjligt. Och då stänger jag inte av datorn emellan heller, utan lägger den bara i viloläge. Och som alla vet så drar ju Windows-batteri även om det är i viloläge av någon underlig anledning. Men det kommer jag till när jag ska prata Windows istället. Den är snabb, den är rapp och ja, det händer när man trycker på knapparna som sagt. Är det någonting du vill veta? Någonting jag glömt av tycker du?
Ja, hur väl flyter CS på den?
Det finns inte på som tillval till den, tyvärr.
Aj, aj, aj.
Nej, jag har inte testat att spela. Jag tänkte att min son skulle förlåna den någon dag och få installera och spela på den. Så det tänkte jag. Så att det kommer en form av speltest på den i alla fall. Hur den funkar och batteritid och så när man spelar. Det kommer.
Men sådana där skärmar ska man ju, eller skärmar, sådana där datorer ska man egentligen inte spela på.
Nej, det här är ju en dator för utvecklare egentligen. Så att den är ju mer eller mindre tillverkad för att du ska skriva på den egentligen. Det är väl dess största huvudsyfte, att du ska sitta och skriva.
Ja.
Men den är som sagt var, jo, jag vet inte om jag nämnde det sist, portar. Den har, ska vi se här nu om jag räknar, 1, 2, 3, 4 portar sammanlagt totalt. Då är det, nej, fem, nu bygger jag, fem portar har den. Det är tre stycken USB-C-portar som alla går att ladda i. För laddaren som medföljer är en USB-C-laddare. Så att det är bara att stoppa i den i vilket hörl du vill egentligen. Sen har du då ett hörlursuttag för 3,5 mm plugg. Och du har ett micro-SD-kortsplats faktiskt. Inte SD-kort utan micro-SD. Så att det var ju lite spännande att det inte var just SD-kort.
Ja, också. Verkligen. Följer jag med ett par glasögon också, eller? Det blir bara mindre och mindre nu.
Nej, det får du mest förstoringsglas.
Sen vet ju jag att det finns ju andra fina tillbehör till den där. Och det finns ju en dockningsstation, va?
Ja.
Som kan vara rätt bra att ha, för då får du ju skärm och sånt också när du kommer hem och inte är på resande
Precis.
Fot. Och sen så finns det ju även en, vad heter den? Ett batteri, eller vad heter de? Powerbank.
Ja. Den sån powerbank har jag faktiskt till min nuvarande Dell-dator. Mm.
Och det?
Men den har ju då Dells proprietära laddningskabel.
Ah, okej, okay. Ja.
Ja, men det finns alltså både laddningsstationen, eller vad säger jag, dockningsstationen och den här powerbanken finns för den nya XPS 13 med USB-C.
Mm.
Så att det finns om man vill ha det. Och då finns ju, nu kan jag inte tala om, har ju inte tittat det, men den här dockningsstationen så finns det ju för både skärmar och hårddiskar. Det finns säkert både USB 1 och 2 och 3 och 4 och 5 kontakter. I den där, så att du ska kunna koppla in allting till både höger och vänster.
Har du varit inne och pilla i BIOSen?
Ja, det har jag.
Och hur är den då? Är den lika trevlig som den brukar vara?
Ja, faktiskt. När det kommer till Dell och deras datorer så har de faktiskt ett väldigt trevligt BIOS överlag. Den här datorn, jag får jämföra med den jag har och den här då. Min tidigare som då är en Latitude, den har ju ett svenskt gränssnitt på BIOSet, medan den här då har ett engelskt gränssnitt på BIOSet. Du kan installera BIOS-uppdateringar direkt i BIOS på den nya XPS 13-datorn. Så att där har du en fördel att du inte behöver ha Windows på datorn. För ofta så skickas ju de här BIOS-uppdateringarna ut via en EXE-fil som ska installeras. Mm. Men Dell har löst det så att du kan göra det direkt via en USB-sticka eller någonting direkt i BIOS.
Ja.
Jag har inte gjort det, men jag har sett funktionen att den finns och jag har varit inne och liksom pillat på den för att liksom se hur man gör. Och då frågar den efter lagringsplats och så vidare, och då kan du välja USB-stick och grejer.
Ja, jag tror faktiskt som så här att skulle jag köpa en bärbar dator så skulle jag nog faktiskt sikta in mig på en Dell. Och det säger jag ju bara för att jag har ju ringt Dell-supporten några gånger.
Mm.
Och alltså den supporten, jag har bara fått kanonbemötande och löst problemen jättesnabbt. De har ju verkligen koll på grejerna. Du vet, vissa supporter ringer du till och så kan du nästan känna hur de, aha, nu ska vi se här, Wikipedia, oj, gå till den här sidan. Men det bemötandet jag har fått på Dell, det är att de killarna och tjejerna som sitter där, de behöver inte slå in någon Wikipedia eller någonting. De kan grejerna helt enkelt. Nej, det är riktigt roligt. Testa och ring supporten.
Ja, det har jag faktiskt aldrig gjort, så att det får jag väl göra. Men med tanke på den upplevelse jag har av både min Latitude och den här XPS 13-datorn, så det står ju faktiskt på inköpslistan till hösten, en XPS 13. Det gör det. Mm. Så att för min del kommer jag faktiskt att köpa en, för att jag tycker den är så pass trevlig. Men jag köper den med Linux förinstallerad, och då blir det i och för sig Ubuntu. Men det går väl att ändra på.
Ja, det är klart det gör.
Ja, precis. Men är det någonting mer du vill veta så här innan jag sätter mig och skriver ner alltihop?
Nej, jag får läsa det du har skrivit helt enkelt.
Yes. Som sagt, det var en utförlig recension, eller vad vi ska kalla det för, kommer att komma på vardagsteknik, som sagt var. Med spesar och allt vad det nu heter på den datorn som jag faktiskt använder. Och det var själva då. Nu ska jag recensera Windows.
Oj.
Ja. Mm. Jag har ju använt Windows i 1,5 vecka nu, eller vad det nu är. Som huvudsakligt operativsystem.
Ja, hur gick det?
Det suger. Nej, men ärligt talat. Där sitter man, alltså... jag är ju inte van vid att stänga av min dator. Jag lägger ner locket och så liksom går den ner och viloläge. Och så tar jag upp den en timme, 2 timmar, kanske till och med en dag senare. Och fortsätter där jag var. Allting är ju där jag var.
Ja.
Förutom vissa grejer som att har jag börjat med nedladdning så kan jag ju vara klar när jag börjar. Batteriet är ju kvar där jag lämnade det. Det funkar inte så i Windows. Jag har lagt ner datorn så öppnar jag. Men varför har jag bara ett halvt batteri? Det var ju nästan fullt när jag lämnade den.
Ja.
Det här är ju, ja. Du måste alltså stänga. Och inte nog med det. När jag öppnar locket på min latitud. Det första jag får upp det är inloggningsrutan till mitt Gnome. Öppnar jag locket på Windows då? Nej, då ska det startas upp på grejer precis som jag hade stängt av den. Sen kommer det här att där jag var.
Alltså det är ju som så här att jag tycker det är alldeles för mycket pop-upper och grejer i Windows, men jag skulle nog bli väldigt stressad som Windows-användare för att du har jämt någon ikon nere vid klockan där i högerkanten som säger så här, ja men klicka där, och så klickar man och så bara, ja vet du om, det finns de här uppdateringarna, och har du uppdaterat virusprogrammet, och tänk på det här, så vet man bara, oj, måste jag uppdatera igen innan jag kan börja jobba, och sen när man har gjort det klart och känner sig nöjd och börjar skriva lite, så nästa gång man ska hålla på, ja då är det ju den där lilla ballongen med någon nuffra i som säger att, ja har du tänkt på att uppdatera virusprogrammet, tänk på det här, och så Java ska du också uppdatera, det är stressande. Mm.
Alltså det här har jag inte upplevt förrän tills för ett par dagar sedan faktiskt. Jag tror det var igår eller kanske till och med idag. Då börjar sådana här grejer poppa upp om att den biten är inte säker och den biten är si och den är så. Hallå, vadå? Men det, däremot, om jag sitter och skriver någonting och liksom och har datorn igång sådär, helt plötsligt kan det liksom plinga till. Sån där notifikationer och slag, och då förväntar jag mig att någonting ska dyka upp, men det gör det inte, det finns ingenting, det är liksom bara hallå, jag lever, här är jag, fast jag ändå sitter och anmäler. Så att det tycker jag däremot är störande, att det kan komma en notifikation men det finns inget.
Nej, jag använder faktiskt bara Windows på några enstaka gånger när jag jobbar, när jag behöver komma in i något system eller någonting. Och ja, jag är glad att jag har Linux på mina datorer här hemma.
Ja, jag gör ju det här faktiskt i experiment. Men det som stör mig allra mest, det är nätverket.
Mm, berätta.
Ja, jo, det är så här. Va? Tack vare att jag inte stänger av datorn, utan jag lägger den i viloläge och så öppnar jag locket och så börjar jag sätta igång. Då lägger nätverket ner. Inte så att du märker det. Utan du kan sitta, plötsligt sitter du, och då ska du gå till den sidan för att du ska gå och göra någonting på nätet. Och så laddar det, och så laddar det, och så laddar det. Men varför har det ligger ner? Ja, men jag har gått dit istället. Och så laddar det, och så laddar det, och så laddar det. Och så ska du liksom försöka ladda ner någonting. Och så, du har börjat att ladda ner något, och så kommer du upp. Nej, det gick inte. Men vad är det? Så tittar du ner i den här hörnet där. Nej, du är inte nätverket igång längre. Då har du lagt av.
Oh.
Och då får du göra en felsökning. Eller starta om datorn. Och då är du mitt uppe i alltihopa.
Ja.
Jag skriver ju, när jag sitter och skriver så skriver jag ju så att det lagras direkt på min Nextcloud. Så att jag ska kunna ta det vidare någon annan gång. Och när jag ser, jag har ju suttit och skrivit flera inlägg som jag håller på med nu. Och så sitter jag och skriver för fullt dem. Men de uppdateras ju inte på Nextcloud. För nätverket har gått ner. Då har jag fått dubbla kopior, alltså konfliktkopior i mitt skrivprogram för att det inte funkar.
Mm. Jo, så är det med Windows. Vet du vad?
Så är det, vadå så är det? Jag aldrig någon har mitt nätverk gått ner i någon av mina Linux-maskiner, så har det gått ner för att det har gått ner. Då är det någonting fel på nätverket. Inte bara för allt.
Du, jag måste berätta här. Det har faktiskt hänt en grej i veckan. Och jag blev så stolt över min son. Vi var och hälsade på min fru på jobbet. Och sen så tog jag en kopp kaffe och han tog lite choklad. Och sen sa jag så här, men vill du surfa? Ja, visst det vill han. Jag bara, men gå och sätter vi datorn där då. Och han sprang iväg till den och jag, han satte mig ner vid köksbordet och så kom han tillbaka och så bara, funkar det inte, sa jag. Han bara, jo pappa, men det var Windows på den, så jag tar min telefon istället.
Ja, jo, jag förstår honom faktiskt. Jag kan ju inte förstå hur Windows kan ha blivit så populärt inom företagsvärlden. Jag vet inte, har de ingen standard? Har de inga krav?
Nej.
Jag blir så trött. Och jag är ju bara en privatanvändare. Jag förstår ju att folk har problem när det inte händer något. Och det visar sig att nej, då har skiten bara lagt av sig själv.
Alltså problemet när det gäller företag, det är ju att, som jag märker i min bransch, där är det ju att man tillverkar ju liksom servermjukvara och klienter till Windows. Det betyder ju att, jaha, ska du ha någon dator så ska du ju ha Windows. Och sen är det ju det där ekorrhjulet igång igen, för att då kommer ju liksom nya datorer in och ja, har du ändå en Windows-dator så ska du ju ha gammal 32-bitars Office-program också som strular eller licenser. Och sen är det ju så många som har en sån dator så det är många som kan, så att det är ju så bra med support och allting. Men det är ju så man resonerar i företagsvärlden. Jag tycker det är helt galet.
Ja, jag håller faktiskt med dig. Det här, ja. Nej, jag kommer att fortsätta använda Windows tills det är dags att lämna tillbaka datorn i alla fall. Och sen efter det så säger jag tack och hej till Windows. Jag är inte kompis med Windows heller. Jag, SUS och KDE och Windows är inte kompisar. Har vi kommit fram till nu.
Om du var tvungen att ta med dig någonting av de där tre till när jag dö, vilket skulle det vara då?
SUS! Alla gånger, alla dagar i veckan, SUS. Yep. Då kan jag välja Gnome och då kan säkert få det att funka efter lite vilja, våld och vaselin. Men de andra två, nej. Alltså, men det roliga är det att vid den första anblicken när jag började att sitta där, då såg det ganska trevligt ut. Det funkar ganska trevligt. Men ju mer jag börjar använda det, desto värre blir det ju. Alltså, det är ju inte det att man lär sig mer eller det blir bättre. Och det, alltså, det värsta, eller ja, jag körde ju in det här Ubuntu, vad heter det, Linux Subsystems. Det var ju bland det första jag slängde in. Och då slängde in Ubuntu för att bara ha någonting. För att få tillgång till att kunna exempelvis köra SSO in till mina servrar och så vidare som jag har. För att kunna uppdatera dem och så vidare. Men jag vågar inte det. Jag har faktiskt vid flera tillfällen när jag har suttit och ja, nu gör jag det här. Och så har jag varit inne i subsystem i Ubuntu där för att göra så. Nej, jag får ta min Linux-burk så jag vet att det funkar.
Ja. Nu förstår du varför jag är så bitter, va?
Nej, men du använder ju inte Windows.
Nej, men jag har ju träffat på det så många gånger. Jag är ju tvingad till att använda det på arbetet.
Ja, jo. Ja, det är jag glad att jag slipper.
Men jag är rätt glad på fritiden i alla fall.
Ja, det är bra. Jo, ja, just det. Nej, men det var väl allt om Windows och Dell XPS. Det är ju så här, vi har en annan liten punkt innan vi ska avsluta för dagen och det är ju så att ni har frågat, vi har svarat. Det är nämligen så att vi har skaffat oss ett forum. Vi har skaffat oss ett forum på adressen forum.vardagsteknik.nu och där finns det då en kategori som heter Linuxpodden. Där ni kan ställa frågor, svara på frågor, skriva inlägg och allt vad ni nu kan göra. Och där kommer vi även ha då någonting som vi redan har smygstartat, någonting som vi kallar för veckans fråga, där vi ställer en fråga och ni får svara helt enkelt. Det här forumet är ju inte bara Linuxpoddens forum, det är även till för Androidpodden och det är även till för vardagsteknik, som ni kanske förstår eftersom att det går under vardagstekniks namn. Men det är ju ännu i sin linda, så att vi behöver ju eran hjälp att få det här till att bli Sveriges bästa teknikforum. Så vi vill helt enkelt att ni springer in där och slänger in era inlägg på vad ni vill ska in det här forumet ska innehålla. Det finns kanske inte så där jättemycket kategorier än så länge, men ju mer inlägg som kommer, desto mer kategorier kan vi placera dem under. Så att Ja, ju mer ni skriver desto bättre kommer det att bli helt enkelt. Och det här forumet är ju inte bara tänkt som ett avancerat forum för Linux-användare, utan det här är ju tänkt som ett forum för all teknik vi använder i vår vardag. Det vill säga allt ifrån våran rakapparat till våran kamera, till våra datorer och telefoner och allt däremellan. Så att ni behöver inte vara Linux-specifika, och ni behöver inte vara... Det finns även Apple-forum och Windows-forum där, så att man kan om man vill skriva precis vad man vill, så placerar vi som är moderatorer in det där det kommer att passa bäst så småningom. Så att det är vad vi vill att ni ska göra. Ni ska gå in på vårt forum och ni ska börja skriva inlägg så att vi kan bli Sveriges bästa teknikforum. Alla kategorier. Med det så tänkte jag även tala om då att i vårat forum så tänker jag lägga in ett inlägg om just Dell XPS 13, där ni kan ställa era frågor om Dell XPS 13, så ska jag svara på dem i den mån på forumet som möjligt, plus att jag kan ju ta upp dem i nästkommande avsnitt av podden också, tänkte jag. Och när vi ändå är inne på forum och så ska vi faktiskt gå till våra evenemangskalender som flyttar till vårat forum. Från och med nu kommer ni att kunna lägga in era evenemang under evenemangskalendern under Linuxpoddens forumsdel istället för på våran hemsida. Den kommer att försvinna, så att evenemangskalendern kommer att leva på vårat forum istället. Och nu har vi faktiskt bara två stycken evenemang än så länge, och det ena har vi pratat om tidigare, det är ju ULUG-träffen i maj, och det är då Uppsala Linux User Group som träffas i maj 2018. Det är på Studiefrämjandets lokaler. De träffas den 26 maj klockan 9.30. Sen har vi Red Hat Sommarfest 2018. Det är en socialträff och den kommer att vara på Red Brigade. Det vet jag faktiskt inte vad det är för något. Det får nog... det finns nog en adress som heter redbrigade.se, står det nog här. Och det är tydligen så att det är biljetter dit som köps på event@redbrigade.se. Får gå in på kalendern för att titta mer. Det här kommer i alla fall gå av stapeln den 31 maj klockan 4 på eftermiddagen, och jag tror det kommer vara ett sånt kvällsevenemang helt enkelt. Det är vad som finns i evenemangskalendern just nu. Jag hade en veckans fråga som jag ville ställa, men den har jag glömt av. Det var bra. Det handlade om vårt ämne och ljud. Men har du någonting du kan tänka dig som en veckans fråga?
Oj, bara så där. Nej, jag är ju en tänkare. Jag måste ha på mig några timmar.
Ja, okej okay då. Då får du väl det. Jag har hit på något, tänkte jag säga. Jag kanske kommer på den. Vi ställer i alla fall en veckans fråga i vårt forum. Tills det här avsnittet är släppt ska det finnas någon typ av fråga.
Det är vi säkra på i alla fall.
Yes. I'm done. How about you?
Ja, jag känner mig färdig faktiskt. Med det här avsnittet.
Ja, det var det jag menar. Kör du avslutningen?
Jajamensan. Podden är licensierad under Creative Commons version 4. Du vet väl att du som lyssnar kan hjälpa oss. Vi dras med en del kostnader, inte stora, men ändå. Du kan skänka en slant genom Swish, Payson eller PayPal. På vår omsida kan du se hur det går tillväga. Vi skulle verkligen uppskatta om ni som lyssnar och läser ger oss tips och synpunkter på vad ni tycker. Lämna gärna era omdömen på iTunes, sociala medier eller på vår kontaktsida. Eller den som vill kan även skicka e-post till oss på adressen staff@linuxpodden.nu. Hej då!
Hej då!